Den egyptiska kosmologin är inte särskilt lätt att förstå sig på hur pass detaljerad den än är. Vi kan inte kräva mer av de texter som finns. Vi får kräva mer av oss själva istället. Ska vi förstå den skapelseprocess som dessa egyptier försökte förklara för många, många tusen år sedan och som säkerligen går tillbaka till trakterna av södra Turkiet vid tiden runt 7-8 tusen år före Kristi födelse, alltså närmare 10 tusen år sedan, som denna kosmologi växte fram hos de första bönderna, så känns det nästan obegripligt. Både att den är så pass gammal och att den skulle hålla sig vid liv på det här sättet ända fram till våra dagar. Med tanke på dess ålder så är det lätt att tänka sig det att den saknar värde för dagens vetenskap. Men det lustiga är att den vetenskapliga förklaringen av idag hur allting uppstod ligger mycket nära den egyptiska kosmologin. Det finns stora likheter, vilket både förvånar och förbluffar. Av det skälet så vill jag helst börja med den vetenskapliga förklaringen på hur allting blev till. Det kan sammanfattas ganska enkelt. Inom fysiken och astronomin så pratar man idag om den stora smällen, Big Bang, som medför att allting bildades. Från Big Bang och bråkdelen av sekunder därefter så kan vi se hur egentligen allting skapas. Naturkrafterna åtskiljs och är sedan de drivande som banar vägen för att energin ska ge upphov till atomernas beståndsdelar. Atomerna i sig vidare via molekyler fram till planetsystem, solsystem, galaxer och mycket, mycket annat som vi känner till från astronomin. Men det avgörande skedet, det är de första sekunderna efter just Big Bang, det som sker då. Och märkligt nog så är det mycket detta som påminner just om den egyptiska kosmologin och dess framställning. Vetenskapen säger att det var någonting som blev resten i universum. Detta någonting är samma sak som energin. En enda energi, odelbar dessutom, ger upphov till hela universum. Atomer är ingenting annat än en skenbild av energin. Atomer består bara av energi och absolut ingenting annat. Det är det som hinduerna kallar för maya, skenbilden, illusionen. Vi tror att det finns fast egentligen så gör det inte det. Atomerna finns inte, därför att de är bara energi. En spegling av energin snarare, eftersom energin är odelbar och en enda. Lika fullt anser vi att atomerna finns, är räknebara och att de är konkreta och fasta. Detta är den skenbild som hinduismen talar om, vars uppfattning härstammar från den egyptiska kosmologin. Om vi ser på skeendet precis vid Big Bang och bråkdel av sekunden därefter, så kan vi se att hela universums egenskaper är näst intill oändliga, vad vi än betraktar. Rummet är oändligt litet, eftersom rummet är oändligt krökt, eller näst intill i varje fall. Det är oändligt varmt, eller nära nog. Och allting har oändliga egenskaper. Det är först med Big Bang som tid och rum blir till. När energin omvandlas och uppträder som atomer, som partiklar, som solsystem och galaxer, då först blir tid och rum till. Tid och rum finns inte före Big Bang. Det är en omöjlighet. Och det är just det som den egyptiska kosmologin också försöker förklara, att tillståndet före det de kallar för mångfaldens port saknar tid och rum. Det som sker där, det sker fortfarande, eller om man så vill, har aldrig skett. Lika fullt så sker det i varje fall, hela tiden, ständigt och jämnt. Ska vi tränga oss in i kosmologin och försöka förstå den, så måste vi utgå från någonting precis som vetenskapen. Men inte ifrån någonting, utan tvärtom, från ingenting. Det man talar om här, både inom österländsk filosofi som hinduism och buddhism, liksom egyptisk kosmologi, är att allting börjar med absolut ingenting. Detta tillstånd, detta skede, detta varande liknas vid vatten som är formlöst, färglöst men ändå är livgivande och kan ge kraft till allt möjligt. Det är detta ingenting, eller om man så vill kalla det för ingentinget, som ger upphov till allting. Detta ingenting kallas ibland också för oändlighetens hav. Det är vatten som var oändligt, som ett hav utan slut, bara vatten, absolut ingenting annat. Formlöst, färglöst, ett enda hav, odelbart, precis som energin, var ingentinget oändligt och odelbart. Detta första begrepp är ofta svårt att förstå för oss. Men nästa begrepp kanske blir lite lättare. Här talar man om att i ingentinget så fanns inte ens ingenting. Alltså finns någonting. Sådana resonemang är inte vi vana med. Det är därför vi inte förstår den här typen av kosmologi så lätt som vi kanske önskar. Men jag ska prova en annan variant, för det finns många sätt att uttrycka detta på. Om vi har ett kaos så vet alla vad det innebär. Men ifall det sedan uppträder ett kaos i kaoset så upphävs ju faktiskt kaoset. Det tas bort av sig självt. Alltså finns inget kaos när vi har ett kaos i kaoset. Då får vi faktiskt en ordning. Och på så vis så uppstår ordningen genom ett självtryck när ingentinget möter sig själv. När ett kaos möter sig själv. När det som inte finns möter det som inte finns. Så uppstår någonting som finns. Det här brukar jämföras med krusningen över oändlighetens hav. Krusningen som visar att vattnet finns. Att vattnet möter sig själv. Det blir en yta. Andra varianter på beskrivningar detta är att allting kommer tillbaka igen. Det är ordet som skapar, tanken, ordet som blir till och som hör sig själv. Ett ord utan substans, utan form, utan färg, som går som ett eko genom vattnet och hör sig själv. Som ger upphov till medvetande om sig själv, minne av sig själv, det vill säga liv. Den här beskrivningen hävdar att livet fanns före Big Bang. Är ursprunget till allting från och med Big Bang. Vilket gör att hela universum är inneslutet i ett allomfattande liv. Vissa religioner hävdar att Gud är avlägsen och någon man tillkallar. Den här religionen hävdar motsatsen. Allting ingår i det gudomliga. Summan av allting är det gudomliga. Vi är en del av det gudomliga och kan inte åtskiljas från det gudomliga hur vi än försöker. Den säger också det att det finns bara ett enda liv, liksom det bara finns en enda energi. Men liksom energin kan uppträda i olika former och ge upphov till materia, så kan också liv ge upphov till medvetande, åtskilda medvetanden som tror sig vara självständiga. Det är den här filosofin som präglar österländskt tänkande, men som fanns långt tidigare i Egypten och även hos megalitgravsbyggarna i västra Europa. Det tredje begreppet, från ingenting till ordet som skapar, eller från oändlighetens hav och dess krusning, så når vi fram till själva tillblivelsen, Big Bang, när allting blir till och det inte finns någon väg tillbaka längre där allting kan upplösas och återvända till ingenting trots att det gör det hela tiden och sen bäddar tillbaka igen. Genom mångfaldens port så är skapelsen säkrad och då vet man att det inte kan upplösas fullständigt och försvinna. När ordet som skapar tog sig genom mångfaldens port och såg till att hela kosmos utvecklades så som det är idag, så sker det på ett mycket märkligt sätt, som kanske matematikerna har lättare att förstå än många av oss andra. Inom matematiken så lär man ut att minus och minus är plus. Men det går inte att säga tvärs emot att plus och plus är minus. Eftersom ingenting och ingenting är någonting så blir det samma resonemang. En författare kanske skulle säga att när en lögnare ljuger så måste det uppstå en sanning. Men det är ju inte så att när en sanningssägare framför en sanning så blir det en lögn. Det går inte heller att vända på. Det är detta som är den stora finessen med mångfaldens port, med Big Bang och med den kosmologin som försöker uttrycka och förklara hur en enda energi som är odelbar kan ge upphov till allting. Men det sker inte med mål och mening. Det sker som ett självtryck, utan orsak, utan mål, utan mening, utan avsikt. Allting bara är. Det är därför som mystiken ägnar sig åt varandet. De vill inte ändra på någonting, för ingenting ska ändras. Man ska bara uppgå i den stora helheten, i den stora gudomligheten, i närvaron. Det är det som anses vara poängen. Vilket man också gör i kloster och säkerligen också i megalitgravar. Om vi ser på de symboler som används så känner vi igen en hel del av dem. Den viktigaste symbolen, oändlighetens hav, det räcker med vatten. Den heliga tvagningen, att tvätta sig med vatten, att stänka sig med vatten, vigvatten, vatten till dopet, där personen kommer upp igen, pånytt född. Allting är hämtat från den egyptiska kosmologin och var ingenting nytt som infördes för 2000 år sedan. Det var urgammalt redan på den tiden. Tankarna om ordet som skapar allting ytterst genom tankar, inte genom handling, händer, utan just bara genom tankearbete. Det är så allting blir till från början. Eller varför inte knutarna som förekom i Egypten? Olika rosetter och knutar som var symboler för låsningen, mångfaldens port, när man inte kunde komma tillbaka igen, när man försäkrade sig om att allting skulle bli kvar och inte upplösas och försvinna bort. En annan variant på det här, hela scenariet, det finner vi i oändlighetens hav. Mitt i havet så reser sig en ö. Den här ön, fasta marken, berget, symboliserar det konkreta som har blivit till, skilt från det abstrakta. Skapelsen börjar på allvar. Mångfaldens port, Big Bang, vi kan kalla det för vad som helst. Eller ön som reser sig i havet. På samma sätt som man valde öar i havet när man lät bygga de första megalitgravarna. Eller även många megalitgravar i Bohuslän för våran egen del. Sen kommer solen att gå upp och lyser upp skapelsen för varje nytt dygn. Det blir en pånytt födelse för varje dag när solen kommer upp och sedan går ner i väster. Och när den går ner så går den tillbaka igen till ingentinget, till dödsriket. Men det här är ingenting negativt, tvärtom. Det är ju platsen för det gudomliga, livets källa, livet som började före Big Bang. Allting efter Big Bang ingår i detta liv. Allting är besjälat, som shamanerna säger. Så det gör det att när man ska söka upp solen som är på andra sidan så är det perfekt att använda sig av grottor som går ner i underjorden. Det är där som solen är om natten, dödsriket, livets källa. Allt man söker efter finns i underjorden. Shamanerna har använt det i 50 000 år eller ännu mer. Liksom egyptierna hade det på sin tid och även vid megalitgravarna. Ser vi på de äldsta megalitgravarna i Bretagne så hittar vi två särdrag som inte går att hitta lika lätt i den egyptiska kosmologin förutom Egypten själv, men inte i Österlandet eller hos sumerna. Det ena jag tänker på är trappan till himlen som shamanerna tänkte sig var den symboliska trappan dit upp. Platsen där ingenting kan dö. De cirkumpolära stjärnorna som alltid kretsade på himlavalvet och som aldrig gick ner under horisonten. De försvann när solen gick upp och inte syntes längre, men de var lika fullt uppe på himlen fast man inte såg dem. Den trappan åskådliggörs i somliga rösen i Bretagne och i Skottland och på en del andra ställen. Liksom de gör det i Egypten när man bygger den första pyramiden, för att visa just att man ville uppnå kontakt med de cirkumpolära stjärnorna, vilket var oerhört viktiga för egyptierna. Så vägen upp till himlen, vägen ner till underjorden, kunde ge ungefär samma effekt. En måhända snarlik symbol, det var himmelspelaren, världspelen eller världspålen, som skulle stabilisera världsordningen och motverka kaos. Somliga uppfattar det här som en symbol för jordaxeln, som pekar mot himmelspolen, den plats på himlen där ingenting rör sig, där allting är alldeles still. Polstjärnan befinner sig ganska exakt där nu för tiden, vilket gör att den stjärnan i stort sett aldrig rör sig. Alla andra stjärnor, liksom sol och måne och planeter, rör sig runt om himlavalvet, men inte himmelspolen. Det blir en fast punkt som allt annat kretsar omkring. Det är säkerligen den himmelspelaren som blev de här menhirerna, de resta stenarna i Bretagne, som också sen kom att uppföras i Egypten, men då kallar vi dem för obelisker. Så det finns många tydliga likheter mellan Västeuropa och Egypten. I första skedet när vi pratar bara religion och kosmologi så kan vi se att Västeuropa har hämtat allt detta från östra Medelhavsområdet. Men när vi sen granskar Egypten i detalj så kan vi se att en hel del i Egypten också är hämtat ifrån Västeuropa. De här områdena hade kontakt med varandra trots stora avstånd. Men på grund av likheterna i religion, utövning, kosmologi, andlig strävan så var inte skillnaden så stor alla gånger. Genom det här så kan vi äntligen få fram en bild av hur man använde en megalitgrav. Det var ett slutet rum som var avskärmat från den jordiska tillvaron. Vi kan utgå ifrån att det inte bara var stenar utan mycket annat byggnadsmaterial, kanske även tält eller en hydda runt om, så att inte stenarna skulle synas och man kunde vistas här inne helt avskärmat. Gärna fanns det en lång gång som ledde in till den slutna kammaren, där ett fåtal i samhället kunde vistas under mycket speciella former. Förmodligen så fanns det ingen speciell inredning här inne, utan man tog med sig det man behövde. Det enda som fanns, i varje fall för Skandinaviens del och norra Tyskland, det var att man hade sina förfäder här inne. Inte så många, kanske bara en eller några få, eller på sin höjd en 10-20 stycken. Men så var inte fallet i Västeuropa. Det här med förfäder tillhör östra Europa och absolut inte västra Europa, där man gjorde på ett annat sätt. För att få använda megalitgrav så var förutsättningen att man tillhörde rätt skikt i samhället och var insatt i kosmologin och var förberedd på sina uppgifter här inne när man skulle bli instängd i kammaren under en viss tid. Här kunde man vistas i dödens gränsland eller det gränslandet där livets källa började för att få just andliga och gudomliga kontakter. Man skulle kunna tänka sig att man satt här inne i mörkret för att upphäva sina fem sinnen och börja arbeta med sitt sjätte sinne istället. Det som inte var beroende av tid och rum på samma sätt som de andra fem sinnena. Härigenom kunde man närvara och deltaga i det allomfattande gudomliga som omslöt hela universum. Man kunde även göra andresor och andebesök, men inte i första hand för att få svar på frågor och kraft till magi, även ifall sånt också säkerligen förekom. De döda här inne började uppfattas som reliker. Dels så kunde man hjälpa de döda till dödsriket, men framförallt så var de här för att hjälpa de levande till dödsriket, det jag hellre vill kalla för livets källa, det som var ursprunget till allting och som omslöt allting. Då först kan vi få en bättre förståelse för våra megalitgravar, hur många av dem användes och vad de var till för. Men det är ganska långt ifrån den allmänna uppfattningen som dessvärre fortfarande sprids i skolböcker och på annat sätt.